klimat att jobba på Postnord kundservice.
Under ett kvarts sekel har lyssnare kunnat uttrycka sina åsikter, dela tankar och delta i samhällsdebatten.
Min man dog för 5 år sedan och då fick vi då en inbjudan till leva vidare samtal. Ingen har dykt upp. Vad beror det på? Vad gör de?
Nästan vad som helst kan hända i Ring P1.
Jag tappade nästan andan att jag kom fram.
Ja.
Och någon ville lyssna på mig.
Ja, nu lyssnar jag.
Ring P1 imorgon igen.
Alla idiotiska lopp och burkar på mediciner och annat som inte går för. Det är lätt att skära sig.
När man kommer och kör, då ser det ju ut som att vägen går på ett helt annat ställe.
Du bestämmer vad du vill prata om i programmet som firar 25 år. Ring P1.
Det är en liten bit av den där direktdemokrati.
Ett nytt Ring P1 har vi klockan 9.30 idag och en kort version av fredagens program hör du om en halvtimme. Nu är klockan 5.
I USA ökar nervositeten i turismsektorn för att utländska besökare ska bojkotta landet nu när amerikanska regeringen på olika sätt ändrat hållning till omvärlden. Enligt analytiker kan strömmen av turister till USA i flera år påverkas av bland annat handelskrig och president Trumps vilja att ta över andra länder. Det rapporterar vår utsända från Florida. När Finlands president Alexander Stubb i helgen besökte USAs president Trump i Florida så diskuterade de bland annat kriget i Ukraina. Det säger Stubb till Hufvudstadsbladet. Han säger också att han betonade Finlands och Europas starka stöd för Ukraina och att det bara finns en initiativtagare till kriget. Under gårdagskvällen så skrev Ukrainas president Zelensky på X att han tackar för Finlands stöd och att han har pratat med Alexander Stubb. I Kanada saknar över 400 000 hushåll el efter att en isstorm lamslagit stora delar av provinsen Ontario. Även söder om gränsen i de amerikanska delstaterna Michigan och Wisconsin har strömmen försvunnit för 200 000 hushåll cirka. Det är underkylt regn som frusit till is när det landat på träd och vägar som har orsakat problemen, rapporterar nyhetsbyrån AP. Många svenska företag har svårt att få tag på folk med rätt kompetens, det visar en rapport från Svenskt Näringsliv. Och för de företag som vill växa men inte kan så är det just för svårigheten att hitta rätt personal som är det största hindret. En explosion inträffade igår kväll vid en hyresfastighet i Trollhättan. Enligt polisens vakthavande befäl så fick man in flera samtal om höga smällar, men det är endast fråga om materiella skador. Ekonyheterna, Mats Karlsson, Lenar.
P1, Sveriges Radio.
Hur ska Europa kunna erbjuda forskare ett alternativ till att jobba i USA? Den frågan ställer sig Camilla Widerbäck och Vetenskapsradion i ett program som vi hörde första gången i fredags.
Nu laddar Europa för att locka till sig forskningstalanger från USA. Forskare som inte är välkomna där längre eller som inte vill vara kvar i det nya politiska klimat som råder. Där är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widerbäck. Ja, mycket har hänt i världens ledande forskningsnation USA på sistone. Finansieringen har blivit allt mer oklar. Exempelvis har Trump-administrationen hotat att ta bort 400 miljoner dollar från finansieringen till Columbia University och avbryta kontrakt och anslag. De menar att universitetet inte gjort tillräckligt för att hindra vad de säger är antisemitism på campus efter att det har varit protester där mot kriget i Gaza. Det finns en idé om att projekt som kan kopplas till begreppen mångfald, rättvisa och inkludering inte ska få pengar framöver. Och statliga forskare har blivit tillsagda att sluta jobba med FNs klimatpanel IPCCs rapport som ska komma 2029. Ja, det var några exempel. Hans Ellegren, ständig sekreterare på Kungliga Vetenskapsakademin. Vad ser du som mest oroande med utvecklingen för vetenskapen i USA nu?
Det allvarligaste det är inskränkningen av den akademiska friheten. Att det finns politiska signaler som säger vad man får eller inte får forska på.
Dag Blank, professor i Nordamerikastudier. Vad ser du som mest oroande?
Jag delar Hans åsikt, och till det lägger jag att det partnerskap som har funnits mellan den federala regeringen och de amerikanska universiteten allt sedan andra världskrigets slut, och som har etablerat USA som en ledande forskningsnation, det partnerskapet är nu skakat.
På resa i USA nyligen så fick Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt höra att kontakten nu med Europa är viktig för amerikanska forskare.
Vi hörde ord som we need you, lifeline, och den typen av uttryck, att de verkligen uppskattade att vi kom och att det är globala kontakter. Så det var ju någonting som inte fanns för ett år sedan på det sättet.
Och nu rullar Europa alltså igång arbete med att få hit forskare från USA till och med. Till exempel detta då att universitetet i franska Marseille erbjuder en sorts forskarasyl. 13 europeiska forskningsministrar skriver i ett brev till EUs forskningskommissionär att det nu är läge att samlas för att komma fram till hur EU kan ta chansen att locka till sig duktiga forskare. Bland de här ministrarna fanns Tysklands, Frankrikes och baltländernas forskningsministrar. Men inte Sveriges. Han, som heter Johan Persson och är liberal, vill däremot samla den svenska universitets- och forskningssektorn för att diskutera den här frågan.
Allt från forskningsfinansiärerna till lärosätena för att se över vad vi kan göra för att underlätta en mer så att säga, strategisk rekrytering för att attrahera amerikanska forskare till Sverige. Det sker ju dels för att det är bra för Sverige. Vi behöver hålla på med internationalisering och vi har flera attraktiva forskningsmiljöer. Men inte minst också så att det finns ju viktig forskning som nu annars kanske hamnar på halt i USA med den stökiga hanteringen där i USA vad det gäller forskningsfinansiering till exempel.
Hans Ellegren på Kungliga Vetenskapsakademin, vad tänker du, är det viktigt att försöka få över talanger från USA nu?
Jag tycker alltid det är viktigt att Sverige ska försöka attrahera speciellt unga människor som vill komma och forska i vårt land eller gå vår utbildning, forskarutbildning eller högre utbildning. Nu finns det en extra god möjlighet att attrahera riktigt duktiga forskare då från USA som kanske då skulle i större utsträckning i dagens läge än tidigare vara intresserade av att komma till Sverige.
Är det viktigt för Sverige eller är det viktigt för forskningen som sådan?
Både och skulle jag vilja säga. Det här hänger ju intimt ihop. Det är viktigt för Sverige att vara en stark forskningsnation. Det är viktigt för vår tillväxt och för att vi ska kunna jobba mot ett hållbart samhälle. Och vi måste generellt rekrytera internationellt för att hålla uppe kvaliteten i vår forskning.
En sån här inbjudan från ministern, det initiativet, vad tänker du om det?
Jag vet inte om det i sig egentligen ökar chansen att locka hit forskare. I praktiken tror jag det här handlar om att det gäller att knyta kontakter på egentligen ganska låg nivå. Att ute i kapillärerna i vetenskapssystemet, det vill säga att ute på institutionerna på universitet och i forskargruppen, att man knyter kontakter med särskilt unga forskare tror jag skulle vara intresserade av att komma till Sverige. Att erbjuda dem möjligheter, göra dem uppmärksamma på de utlysningar som ju redan finns för att kunna attrahera duktiga forskare. Vi vet att det finns flera privata finansiärer som har särskilda karriärsystem, till exempel Wallenberg Academy Fellows, för att rekrytera unga forskare till Sverige. Så där finns det redan en infrastruktur.
Så du tänker att det händer ute i kapillärerna i systemet så att säga. Finns det någonting som du skulle vilja ha från politiskt håll för att det här ska fungera bra då?
I den forsknings- och innovationsproposition som presenterades i december nämns det då en satsning på karriärvägar för biträdande lektorer där universiteten kan söka medel för särskilt framgångsrika sådana personer. Och det skulle kunna vara ett ytterligare sätt då att hitta finansiering för det här.
Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Vad tänker du om det här att samla forskningssektorn för att hitta vägar att locka talanger från USA?
Ja, det tror jag är en intressant idé. Jag håller med om att det är naturligtvis på institutionsnivå som det här sker främst. Och det är, när vi var på den här resan som Anders Hagfeldt talade om i USA, så hörde man också när frågan kom upp, vad kan vi göra? Och då sades också då att det är de yngre talangerna naturligtvis som är mest flyttbara. Och då gäller det att hitta system för att underlätta det. Man får vara lite snabbfotad där. Anställningsordningen i Sverige är ju ibland lite långvarig, tar lång tid och så vidare. Och det kan ju vara en faktor här. Men jag tror att vad man kan göra här för att locka till sig de yngre, det är väldigt viktigt.
Man kan möjligen ställa sig frågan, varför just rikta blicken mot USA? Det finns ju andra länder där forskningen är hårt ansatt och inte har frihet och så. Jag menar, ta bara ett land som Ryssland, många andra också. Vad tänker du om det, Hans Ellegren? Varför riktas just mot USA?
Nej, jag tycker, som jag sa tidigare, att generellt så ska vi vara aktiva att rekrytera internationellt till Sverige. Och då finns det egentligen inga begränsningar i vilket ursprung som det handlar om. Det diskussionen gäller för dagen är att det kanske finns ett extra stor möjlighet att rekrytera från USA i dagens läge. Men all internationell rekrytering till Sverige är bra.
Ska man locka hit just såna här excellenta forskare som regeringen gärna vill satsa på från andra länder, till exempel USA just nu då, så kommer det såklart att kosta en massa pengar. Vem ska betala, kan man ju undra. Jag frågade utbildningsminister Johan Persson.
Ja, det finns ju utrymme för det genom den forsknings- och innovationsproposition som regeringen har presenterat, som är en väldigt stor satsning där vi bygger vidare på allting från att uppgradera den svenska infrastrukturen för forskning, men också till att kunna rekrytera högkvalificerade forskare brett.
Men det blir tuff konkurrens för svenska forskare som vill göra karriär.
Ja, men det är ju redan idag. För det är klart att när vi säger att vi vill satsa på excellent forskning, så är det ju så att då är det ju internationalisering som gäller. Många svenska forskare i andra länder där det finns excellenskluster där vi inte har samma tyngd. Och då vill vi bidra med att vi kan då rekrytera till exempel amerikanska forskare.
Vad tänker du om det här som du hör här, Hans Ellegren på Kungliga Vetenskapsakademin?
Ja, jag tycker att det finns pengar i systemet. Här handlar det nog mer om att öka kvaliteten i rekryteringarna än kvantiteten. Så att jag ser nog inte att det liksom behövs ytterligare finansiering just i den här situationen.
Öka kvaliteten, hur menar du då?
Ja, man kan säga att vid all rekrytering så ju större rekryteringsbas eller rekryteringsunderlag man har, desto större är chansen att man får riktigt duktiga personer i sina rekryteringar. Och kan man då få fler, vi vet ju att många som utbildar sig på doktorsnivå till exempel i USA är väldigt drillade och skolade och är duktiga. Så det är klart, kan man attrahera fler sådana personer till Sverige, så kan vi öka kvaliteten i vår verksamhet.
Så vad är det egentligen som behövs för ändring nu, tror du, om vi ska få fler excellenta forskare från USA? Om någon ändring?
Det behövs ett mer aktivt arbete ute på institutionerna, och det gäller generellt vid all rekrytering. Det går inte bara att bara sitta och vänta på att man eventuellt får personer som är intresserade av att komma, utan man får ha tentakler ute och man får etablera samverkan eller samarbeten. Helt enkelt visa upp sig i olika sammanhang.
Dag Blank, du var med på den här resan i USA tillsammans med bland annat Uppsala universitetsrektor som vi hörde för en liten stund sedan. Vad fick du för intryck av intresset där av att korsa Atlanten?
Jag fick intrycket av att intresset hade ökat, och de var mycket intresserade av för det första att fortsätta och kanske utöka samarbeten med oss i Sverige och i Europa. Men också för möjligheterna då att forskare skulle kanske kunna komma hit i en period eller en kortare eller längre period. Det var väldigt tydligt.
Det kan ju kännas som att den amerikanska forskningen håller på att krackelera alldeles, att det inte kommer att gå bra för den här starka vetenskapsnationen. Vad finns det som håller emot den utvecklingen, skulle du säga, Dag Blank?
Ja, det är ju ett enormt, universiteten just nu och forskningsinstituten är ju jättestarka nu, och de har ju enorma resurser och en väldigt starka miljö, så att det håller ju emot. Och sen finns ett motstånd också inom det amerikanska samhället. Vi har ju sett till exempel hur de första besluten när man ville frysa inne federala pengar från de här federala finansieringsmyndigheterna, det har ju lett till utmaningar i domstolarna. flera delstater har stämt de staten för det, och även olika intresseorganisationer för amerikanska universitet. Och de utgången av de målen har vi inte sett ännu. Va? Så det finns också den typen av motkrafter.
Det finns väl också mycket privat finansiering av forskningen i USA. Det hänger liksom inte bara på de här offentliga pengarna som nu kanske dras ner på en del håll. Är de kanske inte så viktiga på grund av att det finns mycket privata universitet och så?
Den offentliga finansieringen, den amerikanska modellen som utvecklades efter andra världskriget med etablerandet av framförallt National Science Foundation slutet på 40-talet och ett enormt utökat stöd till The National Institutes of Health har betytt väldigt mycket för den amerikanska framgången inom forskning under efterkrigstiden och att etablera USA som en forskningsnation. Och sen har vi naturligtvis mycket stora filantropiska stiftelser och privata initiativ också i USA, och de har samverkat på ett väldigt intressant sätt. Men utan de federala finansiering, framförallt inom teknik, naturvetenskap och medicin, så skadas den amerikanska forskningen märkbart. Och det märktes mycket på den här resan, att man var mycket orolig för de här nedskärningarna som görs där. Eller föreslås göra och har börjat göra. Och det finns en risk då för att den amerikanska forskningsdominansen skakas och att initiativet kanske, det vetenskapliga initiativet kanske går över till andra håll.
Du som historiker, dig kan jag lämpligen fråga, hur blev det så här då att USA fick den här dominerande ställningen som forskningsnation? Att det är världens ledande forskningsnation sedan många år tillbaka?
Ja, det var de här utvecklingen, precis som jag nämnde, efter andra världskriget. En viktig person hette Vannevar Bush, som hade jobbat som Franklin Roosevelts vetenskapliga rådgivare under kriget, när USA satsade enorma mängder på vetenskaplig forskning för att utveckla bland annat atombomben och andra saker som var del av krigsansträngningen. Och när kriget var över så övergick den rörelsen till att man skapade då National Science Foundation och förstärkte National Institutes of Health och gav även andra federala myndigheter. Och det var en stor förändring, och det gjorde ju att USA etablerade sig som så ledande och blev en magnet och drog till sig folk från hela världen, från Europa men även andra delar av världen. Och så har det ju varit, att USA har blivit den ledande destinationen för forskare och studenter som söker sig utanför sina egna länder. Och den situationen har ju så att säga gällt till och med nu.
Mm, och det betyder ju också att USA har varit ett karriärland för unga svenska forskare. Det är ofta dit man ritar blicken. Man kanske vill göra en period där när man har doktorerat, eller kanske rent av flytta dit och fortsätta sin karriär. Det finns verkligen på kartan, så att säga, för unga svenska forskare. Vad får det då för det som händer nu? Vad får det för betydelse för svensk forskning? Vad tänker du om det, Dag Blank?
Ja, om attraktiviteten minskar, så att säga. Det är precis som Hans Ellingen sa, man måste vara attraktiv, man måste ha kreativa och framstående miljöer. Det har ju USA verkligen haft. Men om det verkar minska, då kommer ju talangen kanske inte vara lika intresserad av att söka sig dit och söka till sig andra platser. Det kan ju vara en konsekvens av de här nedskärningarna och de här förskjutningarna, kanske, om de nu kommer. Det vet vi ju inte. Vi har ju bara haft 2 månader av det här ännu. Vi får väl se hur långt det går, men alla de tecken man ser nu är ju oroande på det sättet.
Vad tänker du, Hans Ellegren, på Kungliga Vetenskapsakademin? Kommer det här att leda till att man inom svenska forskningsmiljöer ser på möjligheten att ha karriärsteg i USA på ett helt annat sätt?
Som Dag Blank säger, så det är ju svårt att förutsäga hur det här kommer utvecklas på sikt i USA. Det politiska läget är svårbedömt för närvarande. Det är klart att skulle det få grava effekter på lång sikt, så kanske det skulle kunna minska intresset. Men det kanske är en kombination också av hur unga svenska forskare då, till vilka länder de rent generellt är intresserade av att åka till för en postdoktoral utbildning. Det kan ju vara andra aspekter än själva den vetenskapliga miljön som väger in i val av land man vill åka till.
Mm. Nu har det alltså påbörjats arbete på olika håll i Europa med att försöka få över duktiga forskare från USA till vår kontinent. Anders Hagfeldt, Uppsala universitets rektor, sa efter er resa till USA så här.
Vi tänker gärna på gästprofessorsprogram för de satsningar vi gör forskningsmässigt. Jag ser det också att vi satsar ju också på unga forskare. Och det är ju liksom över hela universitetets forskning så att säga. Så det är ju på bredden. Och även där kunna vara beredda på att ta emot och skapa möjligheter för forskare. Och det är ju globalt i och för sig, inte bara i USA. Men det kan ju bli något extra från USA, tror jag. Studentutbyten är ju någonting annat som vi också har som är intressant att titta på.
Vad tänker du om det här, Hans Ellegren på Kungliga Vetenskapsakademin?
Ja, gästprofessurer är ju en möjlighet. Jag tror generellt så är det svårt på riktigt seniornivå. Det kan vara svårt att få någon seniorforskare att vilja bryta upp sin hela forskargrupp och flytta över. Och det har gjorts försök tidigare i Sverige i modern tid att utlysa särskilda program för att rekrytera internationellt väldigt framstående forskare. Och det har väl inte riktigt fallit väl ut. Forskare kommer hit och kanske tillbringar bara en liten del av sin tid här, men tar del av ganska stor finansiering. Och så blir det aldrig någonting riktigt av det. Så att jag återkommer till att det är på den mera juniora nivån direkt efter forskarutbildningen eller några år efter forskarutbildningen som jag tror vi har störst chans att attrahera forskare som vill komma till Sverige.
När nu flera europeiska länder gärna vill ha de här unga talangerna och kanske gärna också de duktiga seniora forskarna om det skulle vara möjligt, kommer vi få se en dragkamp nu framöver i Europa om talangerna?
Så är det hela tiden, absolut. Det är ingen skillnad framöver med tanke på situationen i USA, utan det handlar alltid om att vara en attraktiv vetenskaplig miljö, att kunna erbjuda ett kreativt klimat, tillgång till infrastruktur. Kanske också att kunna erbjuda villkor i övrigt. Jag menar, det som är väldigt bra i Sverige, det är de villkor vi har. Vi har ett socialförsäkringssystem, vi har ett sätt som är relativt tillåtande på många sätt jämfört med andra länder. Det kan vara sådana aspekter som gör just Sverige attraktivt för unga människor att komma till.
Ja, där kan vi ha en fördel. Ja. Vad tänker du om det här, Dag Blank, professor i Nordamerikas studier? Blir det en dragkamp?
Ja, det blir ju säkert, men precis som Hans Ellegren säger, det pågår ju alltid i den vetenskapliga världen. Men en observation som jag har gjort när man har studerat lite grann de här svenskarna som har varit i USA och kommit, en del som har kommit tillbaka då, som kanske har haft möjlighet att stanna kvar. Där har ju socialförsäkringssystemen varit en viktig faktor. Den svenska föräldrar och försäkringspolitiken till exempel. Möjligheten för båda parter i ett äktenskap eller ett förhållande att ha en karriär till exempel. Och barnomsorg inte minst spelar ibland en intressant och viktig roll. Och det kan vara en fördel för Sverige, tror jag, i det här läget.
Då säger jag tack så mycket. Dag Blank, professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet, och Hans Ellegren, ständig sekreterare på Kungliga Vetenskapsakademin, för att ni kunde vara med i Vetenskapsradion om Europas strävan att nu få hit forskningstalanger ifrån USA. David Hellgren var tekniker. Jag heter Camilla Widerbäck.
Det var en återutsändning från i fredags, och vi hör ett Vetenskapsradion även idag. Och då ska det handla om bombmurklan, som är en kräsen vårsvamp som ser ut som chokladfondy. Den är dock inte ätlig och dessutom fridlyst. Numera tycks den här svampen fara illa, inte bara av det moderna skogsbruket utan också av granbarkborrens framfart. Hans Rydberg gjorde för några år sedan en rapport för Länsstyrelsen om bombmurklans status i Södermanland. Och han märkte då ett tydligt samband.
Det som var intressant med undersökningen, det var ju att i alla skogar där jag hittade bombmurkla, där var granarna friska, frodiga och gröna. Men på de lokaler som var tidigare väldigt hotspots, man hittade så flera hundra bombmurklor. Man hittade inte en enda, hittade jag. Och tittade jag omkring så var det bara döda granar. Så att det var ett tydligt och klart samband att granbarkborren har ställt till det väldigt för bombmurklan.
Vad är din prognos för bombmurklan?
Prognosen är väl att på kort sikt så tror jag inte att det är någon fara för själva arten. Det är ju så att granbarkborren har ju funnits tidigare. Men vad som har hänt nu, som alla vet, så är ju den här det allt varmare klimatet som då, det här är ju en vintersvamp, men det varmare klimatet gör ju då att granarna får sån här torkstress. Plus att granbarkborren då får ut två generationer istället för normalt en generation, vilket gör skadan betydligt värre. Det är ju det som är problemet lite grann, att många av de här skogsarterna har sagt att avverkningar är det största hotet mot. Och det är det ju fortfarande naturligtvis. Men här bildar man alltså reservat för bombmurklan och för andra arter för att skydda dem mot skogsbruk. Men då hjälper ju inte det när granbarkborrarna kommer och äter upp skogen.
Mer om sambandet mellan granbarkborre och bombmurkla och hur man kan hitta den här spektakulära svampen, det hör du i Vetenskapsradion 9:09 idag måndag.
Hör saker andra inte hör, ser saker som andra inte kan se.
Jag är så pass psykotisk och så pass dålig att han behöver liksom in på akutpsyk.
Om det här hände ena dagen så känns det som att han borde inte kunna haft ihjäl sin pappa dagen efteråt. Liksom.
Mycket samtal emellan oss i panik.
Kaliber, måndag efter klockan 10 i P1. Vi har gått över till sommartid och Emmy Rasper och språkvetare Ylva Byrman gör ett program i tiden. De tittar nämligen närmare på hur vi pratar om just tiden.
Vilka språkliga fällor finns när vi pratar om tiden?
Ja, det finns ju några uttryck som kan missförstås som vi också ska prata om idag. Det här med nästa och förra och så.
Just det.
Ibland kan det vara lite oklart vilken man refererar till.
Vi har ju gjort ett par stycken avsnitt faktiskt tidigare om tiden, och jag vet av erfarenhet att det riskerar att bli lite rörigt. Det är något med perspektiven som händer när man pratar om tiden, men vi klarar detta, va?
Vi hoppas det, vi får ta det lugnt. If you fall, I will catch you.
Ja, hur gör man när man pratar om tiden så att alla förstår och att det blir så rätt som möjligt? Hör programmet Språket antingen i appen Sveriges Radio Play eller här i P1 idag efter 11 på förmiddagen. Det är Emmy Rasper och språkvetare Ylva Byrman som svarar på lyssnarfrågor och håller i programmet.
Bästa lyssnare, välkomna och häng med när jag möter två författare som gett röst åt den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Josephine Bacon med diktsamlingen Weers någonstans och Tanya Tagak, författare till boken Spricktand, inuitisk strupsångare, en stjärna som bland mycket annat skrivit musik till tv-serien True Detective. Lundströms bokradio. Lyssna lördagar klockan 17 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Idag måndag kan vi också höra programmet här i P1 klockan 13. Och i Vetenskapspodden ikväll.
Nu börjar de krypa fram, de ulliga bulliga humlorna, och ny forskning kan berätta när de kommer just där du bor. Men vad är det som gör att vi gillar humlor, även vi som tycker illa om eller rädda för nästan alla andra insekter? Och vad var det med humlorna som fick skådespelerskan Gabby Stenberg, känd från bland annat såpan Rederiet, att i ett evigt livsprojekt spela in deras ljud, skriva musik om dem och till och med konstruera ett musikinstrument där man kunde spela med humlesurr? Det här är en sång som hon har skrivit själv, om jag har förstått rätt.
Jag är en liten insekt och flyger här bredvid. Jag snurrar mina vingar, säg vill du snurra med?
Gabby Stenberg alltså ägnade en stor del av 70- och 80-talet till att intresserar sig för insekter, fånga insekter och spela in dem en och en tills hon hade tonskalor med insektssurr. Hon älskade det ljudet och tänkte att nej, men det här är ju toner. Hon kunde höra toner i det som hon ville sätta ihop och göra musik av.
Och för hennes del så började ju allt då med en sorts uppenbarelse en sommar.
Ja, och vilken Gabi Stenbergs uppenbarelse var, det hör du om du lyssnar till Vetenskapspodden när som helst i appen eller ikväll efter klockan 18. Klockan har nu blivit 17:30 på morgonen och jag lämnar över till P1 Morgon. Tack för mig, säger jag som heter Agneta Redell.
Ja, god morgon. Nu är det dags i 4 timmar framåt. P1 Morgon måndag med Mikael Kulle är det här. Och bland våra ämnen just idag, anklagelserna mot den svenska fängslade journalisten i Turkiet. Bland annat anklagelser som klarnat lite grann under helgen. Vi ska prata om utsikterna för att han kan släppas. Dessutom om USA och tullar, för det ser ut att kunna bli en skakig vecka ekonomiskt enligt flera bedömare. Befrielsedagen som president Donald Trump har kallat onsdagen som väntar och de tullbesked som då kommer. Och apropå ekonomi, avtalsrörelsen, många svenskars löner och arbetstider ska ju bestämmas framåt sista dagen idag på många stora avtal. Vi ska höra hur det går för parterna. Men närmast nu, ekonyheter.
Här är Ekots nyheter. God morgon. Den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i tidigavtalet kommer riksdagen inte kunna klubba något förslag om det före valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm förklarar varför.
Det är helt enkelt av tidsskäl. Utbildningsdepartementet har ju både tillsatt och tagit emot enormt mycket utredningar.
Det finns flera brännande frågor som hör ihop med det här att införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval. Det handlar inte minst om hur friskolornas köer ska begränsas, där alla Tidöpartier utom Sverigedemokraterna öppnat för att de ska kortas, men partierna skiljer sig åt när det gäller hur mycket. Tidöpartierna är alltså inte färdiga med att tillsätta en utredning än, och varför det är så, förutom tidsskälet, ger partierna olika förklaringar till. Andra utredningar har varit viktigare, säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Patrik Reslov. Men han tillägger att det nu pågår förhandlingar mellan Tidöpartierna om en utredning.
Våra ingångsvärden är ju nu rätt så kända när det gäller den. Men jag kan inte säga mycket mer än så. Utan den kommer.
Patrik Reslov, Sverigedemokraterna, reporter Eva Katarina Helmersson. En pojke i tonåren skadades allvarligt i en bilolycka på riksväg 95 utanför Arvidsjaur sent igår kväll, det här uppger polisen. Olyckan skedde när en personbil krockade in i den A-traktor som pojken färdades i. Enligt polisen ser det ut som att det var en krock från sidan, så det skulle kunna ha rört sig om en omkörning, men det är fortfarande oklart. Snart 3 dygn har gått efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar och utländska räddningsteam har nu börjat anlända dit. Hittills har omkring 1700 människor rapporterats döda. Många saknas fortfarande under rasmassorna och tiden börjar rinna ut.
Applåder och jubelrop när en kvinna vid liv sakta dras ut genom en springa i rasmassorna. Det är ett tidskrävande räddningsarbete som till stor del sker för hand. Snart 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar beskrivs Mandalay som en stad där det stinker död. Räddningsteam från utlandet har börjat nå de värst drabbade områdena, men arbetet sinkas fortfarande av förstörda vägar, broar och kommunikationer. Singapores utrikesminister Vivian Balakrishnan har uppmanat till ett omedelbart eldupphör i inbördeskriget så att alla i landet kan fokusera på att hantera katastrofen.
We hope that there will be an effective ceasefire so that everyone in Myanmar can focus on dealing with the humanitarian disaster which has occurred.
Militärjuntan har genomfört flygattacker mot rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Thailands huvudstad Bangkok, som vi precis fick rapporter ifrån, är det nu totalt 18 personer som bekräftats döda, men över 70 saknas fortfarande i rasmassorna från det höghusbygge som kollapsade. I USA så ökar nervositeten i turismsektorn för att utländska besökare ska bojkotta landet nu när amerikanska regeringen på olika sätt ändrat hållningen till omvärlden. Enligt analytiker kan strömmen av turister till USA i flera år påverkas av bland annat handelskrig och president Trumps vilja att ta över andra länder. Det här rapporterar vår utsända från Florida. Här i Sverige inträffade en explosion vid en hyresfastighet i Hjortmossen i Trollhättan sent igår kväll. SOS fick in flera samtal om höga smällar vid 11:15 på kvällen enligt polisen. Och det har blivit skador på en dörr och några rutor är trasiga, men inga personer ska ha skadats i samband med händelsen i Trollhättan, uppger polisen till Göteborgs-Posten. I Västra Götaland och Västra Svealand idag mest soligt och lättare molnighet. I Östra Götaland och Östra Svealand molnigt väder och det klarnar upp under dagen. Södra Norrland soligt med bara lättare molnighet och i norra Norrland snö och regn som drar bort åt nordost och följs av sol. Det var Ekots nyheter klockan 17:30 med Annika Nordin.
P1 Sveriges Radio.
Hej och välkommen till den korta versionen av fredagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och vi börjar hos Magnus Sjöstedt från Gotland.
Jag reagerade lite på ett ekoinslag som handlade om då om svenska kvinnor vill ha eller vill få eller vill skaffa, som det heter ibland, barn. Och då tyckte jag att det var lite konstigt framställt. Och det reagerade jag emot eftersom jag har varit med om en del i den saken. Och alltså att 8% tror jag man sa vill inte ha barn därför att världsläget ser ut som det gör. Det är ju ett bra argument, kan man tycka. Alltså vi vill inte låta dem vara med om alla hemskheter och sådär. Men jag undrar lite då om de 92% andra. Alltså varför lyfter inte Ekot fram
just det,
att men, kanske...
Just det, jag fattar. Men Magnus, jag har bara sett siffrorna blir rätt. Men jag förstod det rätt. Nu kollar jag här också från Uppsala universitet som har gjort den. Att 2014...
Ja, 600 frågor ställdes.
Ja, 2014 så var det 91% som ville ha barn. Nu så var det 75% som ville ha barn. Så då är det ändå 25% som inte vill ha det. Bara att siffrorna
blir... Ja, de har påverkats av vad som händer i världen.
Mm.
Men då tittar jag tillbaka lite. Vi har genomlevt 2 världskrig och vi kan titta tillbaka på hur det såg ut i Stockholm vid det gamla sekelskiftet. Alltså borde de inte då ha önskat att de verkligen inte ville sätta barn till världen?
Ja, du menar de borde ha tänkt
jag
så
kanske? Jag menar att det är inte värre nu än vad det var då.
Nej. Men varför tror du att det ändå är då 25% som uppger att de kanske inte vill ha barn då? Vad tror du?
Jag tvekar att säga ordet, men en nyck, alltså just nu vill jag inte tänka mig att ha barn, utan jag vill göra annat, vad det nu kan vara. Så att jag, alltså, kom igen om 5 år så kanske det är en annan siffra.
Mm.
Och jag tror, alltså om det skulle gå ner till 0, då ligger vi illa till.
Ja, det är klart. Det behöver ju födas barn för att vi ska överleva. Men,
ja, några barn i alla fall.
Ja.
Jag vet inte, men jag reagerade på det här med att Ekot gjorde det som att svenska kvinnor vill inte ha barn. Alltså, de sa inte så.
Nej.
Men det lutade åt det.
Men det är väl för man ser en tendens då, att färre vill ha barn. Och då är det det som är
där,
nyheten. Ja, men det är väl ändå ganska stor skillnad.
Jag har jobbat på Ekot i många.
Ja, du har jobbat på Ekot med, okej. Okay. Men tycker du inte det är ganska stor skillnad
gjort,
på
men
att...
men det är länge sedan.
Ja, okej.
Okay. Ja, så att jag lyssnar med ett litet öra på Nej, men det var det jag ville säga. Mm. Och sen kunde jag berätta mycket mer, men det hinner inte du med. För att nu har du andra frågor på gång.
Ja, nu har jag andra som har åsikter. Men du Magnus, jag tackar så jättemycket för att du ringde in. Tack.
Ja, tusen tack Emmy.
Hejdå. Vi har också diskussioner som pågår på Ring P1:s Facebook-sida. Där diskuteras bland annat detta att regeringen och Sverigedemokraterna vill säkra ny kärnkraft med lån. Det var igår som de la fram en proposition om att staten ska vara med och dela risken för ny kärnkraft i Sverige. 75% i form av lån. Kritik har inkommit bland annat från Energimarknadsinspektionen som avslår hela förslaget. Vi har frågat, hur ser du på att säkra kärnkraftsplanerna med lån? Anette tycker att det är utmärkt, vi behöver baskraft. Lars skriver, låt tyskarna och danskarna bygga egna istället. Inför 5% av en euro i kostnad eller intäkt för varje kilowatt som passerar gränserna i Europa. Och Fredrik skriver, det här är EUs lobbyister som vill att bland annat Sverige ska bli ett batteri för europeerna. Om 75% av mina skattekronor ska finansiera dessa byggnader så ska det först och främst synas på min extremt låga framtida elnota i så fall. Ja, också ett ämne att diskutera. Nu säger jag hej till Ingemar Thulin i Malmö. Hej!
Hej!
Sommartid har varit en stor debatt här i Ring P1, har jag förstått, i veckan.
Ja, det är så mycket tjafs. Det är så mycket tjafs som
vad är din åsikt då?
Jag tycker att har man glömt varför man införde sommartid? Har folk glömt det?
Det är möjligt.
Det är för att vi ska kunna njuta av sommaren och kunna sitta ute eller vara ute när det är ljust under sommaren. Mm. Och det är väl inte hela världen att ställa om klockan, men om nu folk tycker det är jobbigt och omställningen, det jobbiga är väl kanske att anpassa sig till den nya tiden. Och ska man gå plötsligt ändra tiden och sånt, det är kanske det jobbiga. Men varför kan vi inte ha den tidsförskjutningen året om? Och en del klagar när det är lite mörkt på morgonen. Ja, vadå? Det ska man ju vara till jobbet. Men kan vi inte njuta av sommartiden på sommaren av att ha lite ljusa sommarkvällar? Det är väl perfekt.
Mm. Men det är många som har ringt in och mejlat och skrivit till oss som tycker verkligen att det är jobbigt. Alltså, de mår dåligt av det här. Vad säger du till dem?
Ja, precis. Då kan vi ha inför... När vi har väl infört sommartid så har vi en tidsförskjutning året om.
Ja, du tycker sommartid ska bli normaltiden?
Absolut.
Okay.
Då slipper vi helt omställningen och vi har tillgång till en timme längre på under sommaren och kunna sitta ute och vara ute. Jag tycker det så slipper det här tjafset om det. Mm. Slipper folk reta sig på omställningen och ställa om. Har du alltid som normaltid.
Mm.
En timme tidsförskjutning.
Ingemar Thulin, tack för din åsikt här i denna sommartidsdebatt. Tack. Hej, hej. Ja, även på Ring P1:s Facebook-sida diskuteras sommartid. Lena skriver, vi är biologiska varelser och mår därför bäst av att följa soltid året om. Soltid betyder att solen står som högst på himlen klockan 12. Marie tycker huga så hemskt med sommartid. Längtar tills den dagen man slipper ställa om klockan. Och Jessica skriver, blir så otroligt lycklig av sommartiden med de ljusa kvällarna man då hinner uppleva efter jobbet. Skulle bli snuvad på en timmes ljus på kvällarna om det var normaltid året runt. Och Jane skriver, det är så många som klagar på sommar- och vintertidsomställningen, men väldigt många åker utomlands, till och med till länder där tiden kan skifta flera timmar. Det går tydligen bra. Ja, många åsikter om detta har vi haft under veckan. Nu säger jag hej till Camilla Ingman i Umeå. Hej!
Hej, hej!
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om det jag tycker är en väldigt märklig bevakning, eller man så kallar det, diskussioner om det här med den så kallade signalchattskandalen i USA.
Mm.
Där har man man har ju rapporterat om det, man har diskuterat, jag har lyssnat på nyheterna hela veckan, jag har lyssnat på USA-podden, jag har lyssnat på Studio 1 och så vidare. Jag är en trogen P1-lyssnare på grund av mitt jobb. Och ingenstans har jag hört ifrågasättande, några kritiska diskussioner eller någonting om vad, alltså realiteten som de faktiskt diskuterar i den här chatten. Alltså att de bombar ett lägenhetshus i i Jemens Sanaa, därför att de då liksom, det är en person som de ska komma åt, och det dödas ungefär 53 personer i det där lägenhetshuset. Att det faktumet har nämnts i ett ekoinslag för några dagar sedan, hörde jag från den här killen i USA. Men annars har det inte varit någonting. Och inget ifrågasättande, inga diskussioner eller någonting. Utan det är precis som att hela vårt samhälle och det, jag ser uttrycket i radion, att vi liksom, vi lever i någon sorts massepsykos liksom.
Men och jag, Camilla, tänker att, jag förstår din kritik, att så här, i den här medierapporteringen har det handlat väldigt mycket om den här chatten, och får de använda signal, och hur kommer det sig att de har bjudit in den andra journalisten, och det har varit liksom, det har ju varit vinkeln som vi säger på nyhetsspråk.
Exakt,
och det
exakt.
Du vänder emot är att så här, men oj, de har också bombat i Jemen och människor har dött, och varför hör vi inte mer om det, eller hur? Det är liksom...
Ja, jag hör ingenting om det, jag hör inga ifrågasättanden, rättare sagt. Jag hör inga diskussioner om att, ja men hallå, vad är det som pågår här? Här liksom bombas ett lägenhetshus fullt med civila, och det finns inget ifrågasättande, utan det är liksom bara normalt. Och då tänker jag att, ja men det kanske har att göra med att vi nu har vant oss vid, efter 18 månader av bombningar i Gaza, att liksom hus bara bombas ner, och det är massor, alltså tiotals människor som dödas, massa civila, de spränger eller bombar alla byggnader som kan ha någonting att göra med att ha ett fortsatt liv på Gaza. De har sprängt liksom andra universitet och en massa sjukhus och så vidare. Till exempel så sprängde de då ett cancersjukhus för ungefär en vecka sedan i Gaza. Jag sökte. Jag hittade en artikel på svenska om det.
Jag hör dig. Om vi gör så här då. Nu pratar du här i Sveriges Radio. Om du ska skicka med någonting till, säg, de som jobbar med nyheter här på radion, till exempel Ekot. Vad är det du tycker att de ska göra?
Jag tycker att de ska, för det första så tycker jag att de ska sluta bara omfamna. Alltså det bjuds in hela tiden hör man folk från Försvarshögskolan och FOI och från Atlantic Council, alltså de propagerar för NATO. Och liksom, jag tycker att man ska ha med andra röster. Alltså det är inte normalt, det får inte vara normalt att vi liksom bara ska bomba en massa civila. Nej. Det här är krigsbrott.
Camilla Ingman, nu har du fått framföra dina åsikter här i Ring P1, och jag tackar så mycket för dem.
Tack.
Det här var den korta versionen av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du måndag morgon klockan 9:30 i P1. Då med Steffen Renklint från Umeå. Ring då 020 22 10 10 Ring P1.
I samband med firandet av den muslimska högtiden Eid al-Fitr hålls andakten i P1 idag av Eido al-Fakir från Stockholm.
Eid al-Fitr, eller Lilla Eid som den också kallas, är en 3 dagar lång högtid som markerar slutet på faste månaden Ramadan. Som barn visste jag att Eid-dagarna var heliga, men inte i den stilla, reflekterande meningen. Nej, Eid var en högtid för glädje, gemenskap och firande. En del av traditionen var att vuxna gav barnen en liten pengagåva, Eidie, för att vi skulle köpa godis, åka karuseller och ha kul. Syftet var enkelt. Att se till att Eid blev firad. Jag minns en gång när jag försökte fasta under Eid. Min farmor skakade på huvudet, skrattade och sa: "Nej habibi, det är haram att fasta under Eid. Det är en tid för att njuta." Det är en märklig sak att beordras att fira. Att glädje kan vara en plikt, en aktiv handling vi måste välja. Men med tiden har jag förstått att firandet är nödvändigt. Det är inte ett flyktigt nöje, utan en akt av tacksamhet och en källa till kraft som kan bära oss ibland. Jag tänker på en spelning som jag hade med min pappa. Vi har alltid spelat tillsammans i vardagsrummet i vårt hem i Damaskus, omgivna av släkt och vänner som sjöng och dansade. Där blev musiken vår trygghet, vår gemensamma plats. Men den här gången var annorlunda. Det var första gången han spelade offentligt i en av Stockholms vackraste och mäktigaste kyrkor. Jag såg på honom att han var nervös. Jag visste precis hur han kände. Jag är själv alltid nervös inför framträdanden. Men jag tänkte bara på att min pappa behövde mig. Jag behövde vara hans trygga punkt. Så jag gjorde det enda jag kunde. Jag bar honom. När vi spelade kommunicerade vi med blickar och subtila gester. Vårt tysta språk. Jag mötte hans ögon, gav honom trygghet och ledde vårt samspel framåt. I det ögonblicket förändrades något i mig. Jag insåg att den kraften jag fick när jag bar min pappa också fanns där för att bära mig själv. Mitt fokus låg på honom, att göra honom trygg, och på så sätt hann min egen nervositet aldrig få fäste. Firandet av vår gemensamma gåva, musiken, blev starkare än prestationsångesten. Många gånger när jag har blivit nervös har jag trott att det som skulle bära mig genom rädslan behövde komma utifrån. Men nu vet jag att den kraften finns inom mig. En kraft som har sina rötter i alla musikfester vi hade hemma under min uppväxt. Och jag tror att vi alla växlar mellan dessa roller i livet. Ibland behöver vi bli burna och ibland är det vi som bär. Kanske är det därför Eid är så viktig. För att påminna oss om att fira, fylla på med glädje och skapa minnen som bär oss när livet kräver det. Så jag ska påminna mig själv. Livet är som musiken. Det kan inte bara vara prestation. Jag ska njuta, jag ska leva och jag ska fira längs vägen. Den sufiska poeten Rumi sa: din uppgift är inte att söka efter kärlek, utan att endast söka och hitta alla de barriärer inom dig själv som du har byggt mot den. Till dig som hör mina tankar, låt mig aldrig glömma ljuset som alltid finns här i mitt hjärta. Ja. Thank you.
Det var Eido Alfakir som höll i andakten i P1 idag. Du hörde även hans egen musik, Diaspora och Yarab. Producent är jag som heter Marianne Greip.
Hej John! Hej!
Vad gör du här?
Jag rotar bland gamla fröer, för jag tänker det är onödigt att köpa nya fröer om man har.
Ja, men det är, Sweet det är ju baby mest till exempel. Tomater du har där, säger
ja.
Trädgården med Pernilla och John är tillbaka.
Idag ska det handla om tomater. Hur man sår dem. Och glöm inte heller, vi ska räkna upp alla dina favoriter.
Det ska vi.
Ja, det ska vi.
Du hör oss över hela trädgårdslandet. Varje måndag 10.35 i P1 och när du vill i Sveriges Radio Play.
Och nu en sjöväderprognos med mig, Kristin Hallberg på SMHI. God morgon. En högtrycksrygg med centrum över Engelska kanalen växer in över Skandinavien från sydväst. Prognosen gäller fram till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsira. Nord eller nordväst 5-10 meter i sekunden. Avtagande och i eftermiddag omkring nordväst eller växlande 2-7. God sikt. Skagerrak och Vänern omkring nord 4-9. I eftermiddag omkring väst 2-7. Mest god sikt. Kattegatt, Öresund och Bälten samt sydvästra Östersjön. Nord eller nordväst 7-12. Avtagande och i natt 1-6. Mest god sikt. Södra Östersjön omkring nord 2-7. I kväll tillfälligt väst eller nordväst. Enstaka skurar, annars mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring nord 2-7. Ökande till 7-12. Men kustnära fortsatt 2-7. I natt åter något avtagande. Risk för skurar, annars god sikt. Rigabukten och Finska viken, sydost eller växlande 2-7, i natt omkring nord. Risk för kustnära dimma samt enstaka skurar. Bottenhavet omkring nord 2-7 och något ökande. I eftermiddag avtagande och växlande 1-6, i natt sydväst. Risk för dimma och enstaka skurar. Norra Kvarken och Bottenviken, omkring nord eller växlande 2-7 meter i sekunden, ikväll omkring sydväst. Risk för dimma samt enstaka skurar. Imorgon tisdag ligger högtrycket med centrum över Nordsjön. På Västerhavet väntas då växlande vindar. På Östersjön nordlig vind och på Bottniska viken vind omkring sydväst. Vattenståndet i havet nu på morgonen var i Kalix 3 cm under nollnivån i RH2000. I Ratan 5 under, Sundsvall 7 under, Stockholm 2 över, Karlskrona 17 över, Klagshamn 18 över och i Göteborg 35 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 59 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde, nordväst 3 meter i sekunden. Oxö i fyr, nordväst 4, Skagen nord 5. Nordkoster nord 4 och Väderöarna nord 8. Måseskär nord 5, Naven nord 2, Vinga nord 6 och Nidingen nord 7. Anholt och Drogden nord 9, Falsterbo nord 6, Arkona nord 4 och Skillingen nord 3. Hammerodde nord 7, Hanö och Utklippan nord 5, Ölands södra udde nordost 5 och norra udden nord 6. Harstena nordväst 2, Hoburg nord 3, Östergarnsholm och Fårösund nord 4. Gotskasandön nord 2, Landsort nord 5 och Skarpö nord 1. Svenska högarna nordväst 4, Söderarm nord 5. Finska Utö, nord 5 och där dålig sikt. Nyhamn och Märket, nord 6. Örskär, nord 1. Ekegrund, nord 6. Kuggören, nord 5 och dimma. Brämön, nordväst 4 och dimma. Lunge, nordväst 2 och dålig sikt. Skogsudde, väst 2. Jännersklubb, nord 2. Holmön, nordost 4. Byreklubb, nord 6 och dimma. Peter Rönnskär och Rödkallen nord 2 och dimma. Kemi 4, ost 4 och slutligen Storön nordväst 1 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för nu. Jag är tillbaka om knappt en timme med väder över Sverige. Slut från SMHI.
Måndag morgon och välkomna in i en ny vecka. Här i P1-morgon så ska vi få nyheter när klockan blir 6. Marta Einerstam-Karis, en uppdatering när det gäller den här kraftiga jordbävningen i Myanmar i fredags.
Ja, efter snart 3 dygn har utländska räddningsteam börjat anlända dit.
För det har varit svårt att nå fram har vi kunnat höra senaste dygnen. Annars då, USA, där har president Trump kommit med utfall mot både Ukrainas och Rysslands presidenter. Vi ska höra vår korrespondent om slutsatserna man kan dra av det om en kvart lite drygt. Men allra först då, en rejäl dos nyheter.
Obligatoriskt skolval blir inte av trots att det finns med i Tidavtalet. Majoriteten av landets kommuner låter inte elever utbildas i pågående dödligt våld. Och Trumps politik oroar USAs turister. Det är rubrikerna klockan 6. Ja, den omstridda frågan att begränsa friskolornas köer och införa ett obligatoriskt skolval blir inte verklighet under den här mandatperioden. Trots att det finns med i Tidavtalet kommer riksdagen inte kunna klubba något förslag om det före valet nästa år. Skolminister Lotta Edholm förklarar varför.
Det är helt enkelt av tidsskäl. Utbildningsdepartementet har ju både tillsatt och tagit emot enormt mycket utredningar på väldigt, väldigt omfattande områden.
Det finns flera brännande frågor som hör ihop med det här att införa ett gemensamt och obligatoriskt skolval. Det handlar inte minst om hur friskolornas köer ska begränsas, där alla Tidöpartier utom Sverigedemokraterna öppnat för att de ska kortas, men partierna skiljer sig åt när det gäller hur mycket. Så här beskrev skolminister liberalen Lotta Edholm i riksdagen 2023 fördelar hon ser med ett obligatoriskt skolval.
Ett obligatoriskt och gemensamt skolval där fler vårdnadshavare gör aktiva val utifrån tydlig information och där urval sker utifrån förutsägbara kriterier menar jag är det bästa sättet att åstadkomma ett mer rättvist och välfungerande skolval som är fritt från diskriminering.
Men Tidöpartierna är alltså inte färdiga med att tillsätta en utredning än. Och varför det är så, förutom tidsskälet, ger partierna olika förklaringar till. Andra utredningar har varit viktigare, säger Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson Patrik Reslow. Men han tillägger att det nu pågår förhandlingar mellan Tidöpartierna om en utredning.
Våra ingångsvärden är ju nu rätt så kända när det gäller den. Men jag kan inte säga mycket mer än så. Utan den kommer.
Men även om Tidöpartierna skulle enas om direktiven till en utredning så skulle ett färdigt förslag inte hinna genom riksdagen före nästa val.
Reporter Katarina Helmersson. Så till den kraftiga jordbävningen i Myanmar. Efter snart 3 dygn har nu utländska räddningsteam börjat anlända dit. Hittills har omkring 1700 människor rapporterats döda. Många saknas fortfarande under rasmassorna och tiden börjar rinna ut.
Applåder och jubelrop när en kvinna vid liv sakta dras ut genom en springa i rasmassorna. Det är ett tidskrävande räddningsarbete som till stor del sker för hand. Snart 3 dygn efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar beskrivs Mandalay som en stad där det stinker död. På söndagskvällen kunde en 35-årig gravid kvinna bäras ut från ett kollapsat lägenhetshus i Mandalay efter att man amputerat hennes ben. Men enligt nyhetsbyrån AFP avled hon kort därefter. Räddningsteam från utlandet har börjat nå de värst drabbade områdena, men arbetet sinkas fortfarande av förstörda vägar, broar och kommunikationer. Ett kraftigt efterskalv med magnitud 5,1 på söndags eftermiddagen skrämde många av invånarna i Mandalay. Singapores utrikesminister Vivian Balakrishnan har uppmanat till ett omedelbart eldupphör i inbördeskriget så att alla i landet kan fokusera på att hantera katastrofen.
We hope that there will be an effective ceasefire so that everyone in Myanmar can focus on dealing with the humanitarian disaster which has occurred.
Militärjuntan har genomfört flygattacker mot rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. De väpnade styrkor som står under skuggregeringens kontroll och strider mot juntan inledde igår en 2 veckors paus i militära offensiver. Axel Kronholm, Bangkok.
Och i Bangkok är det nu totalt 18 som bekräftats döda och över 70 saknas fortfarande i rasmassorna från det höghusbygge som kollapsade. En pojke i tonåren skadades allvarligt i en bilolycka på riksväg 95 utanför Arvidsjaur igår kväll, det uppger polisen. Olyckan skedde vid 22-tiden när en personbil krockade in i den A-traktor som pojken färdades i. En explosion inträffade vid en hyresfastighet i Hjortmossen i Trollhättan sent igår kväll. SOS fick in flera samtal om höga smällar vid 11:15 på kvällen enligt polisen. Det har blivit skador på en dörr och några rutor är trasiga. Men inga personer ska ha skadats i samband med explosionen, uppger polisen till Göteborgs-Posten. Majoriteten av landets kommuner låter inte eleverna vara med och träna i utbildningar om pågående dödligt våld, det visar Ekots enkät. Däremot har många kommuner låtit eleverna öva på ut- och inrymning. Florian Saxala går i 8:an på Tellesborgsskolan i Stockholm.
Vi började med att blockera dörren med alla bord vi hade. Och så använde vi böcker så att man inte kunde dra ner handtaget på dörren. Vi släckte lamporna också, så skulle vi vara så tysta som möjligt och sitta längst bak i klassrummet.
Övningen var inplanerad innan massskjutningen på Campus Risbergska i Örebro inträffade. Och Florians syster Azalea känner sig mer förberedd efter den här övningen som ändå väckte en del obehagliga tankar.
Det skulle vara läskigt att typ tänka om någon dog på riktigt. Av någon man verkligen brydde sig om.
Av de 176 kommuner som i olika utsträckning utbildat eller övat inför ett scenario med pågående dödligt våld i skolan de senaste åren har 18 låtit elever vara med enligt Ekots enkät. Däremot har många övat in- eller utrymning med elever och flera kommuner som inte övat på inrymning vill börja med det. I Nybro kommun där Helene Fredriksson är gymnasierektor har massskjutningen i Örebro påskyndat en planerad visning av MSBs informationsfilm för gymnasieelever.
Där man då får veta liksom vad ska man göra om något sånt här inträffar. Då är ju chansen större att man agerar än att man fryser i situationen. Vi kommer inte träna. Den kan ju skapa väldigt mycket oro.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att framförallt utbilda elever från högstadiet och uppåt och att undvika fullskaliga PDV-övningar som kan upplevas som traumatiska, utan hellre lära eleverna om fly, sök, skydd, larma principerna och kanske testa barrikadera ett klassrum, vilket den något missnöjde 8:e klassaren Martin Bäckström fick göra på Tellusborgsskolan i Stockholms kommun.
Många tog det inte seriöst liksom alls. Jag tror fler övningar framförallt. Kanske prova på det där som Azalea sa och som lärarna har gjort, med att ha en liksom fejkgärningsman som ska få situationen att verka mer äkta.
Reportrar Dimitri Lennartsson och Sara Nuder. En 19-årig man som dödade sin egen pappa under en psykos släpptes 3 dagar före mordet ut från psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, trots att han uppvisade psykotiska symptom. Det visar en genomgång av fallet som P1-programmet Kaliber har gjort. Kaliber har pratat med 19-åringens mamma som vill vara anonym.
Man tycker kanske att den personen som har kommit in med så djup psykos, att man kanske ska se till att han sover, att han äter under ett par dygn i alla fall.
Det är 2 år sedan 19-årige Robin, som egentligen heter något annat, högg ihjäl sin pappa under en psykos. Han hade vanföreställningar och trodde att pappan var en inkräktare som var ute efter honom. 3 dagar före mordet hade Robin körts med ambulans till psykiatrin för att han var i en psykos efter att ha tagit amfetamin. Han hörde en röst i huvudet, trodde att han var förföljd och hade beväpnat sig med en kniv. Men Robin skrevs ut efter bara 12 timmar. Handlingar som Kaliber tagit del av visar att han då fortfarande hörde rösten i huvudet, om än otydlig, och tittade oroligt omkring sig på väggarna.
Beskrivningen låter som det vi kallar psykotiska symptom, alltså att man hör saker andra inte hör eller ser saker som andra inte kan se.
Det säger Joar Guterstam, docent i psykiatri vid Karolinska institutet.
När det låter som att det har gått väldigt fort här, och en vanligare handläggning skulle ju vara att ha kvar ytterligare en tid för observation och se att det hela verkligen har klingat av ordentligt.
Verksamhetschefen för psykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus vill inte ställa upp på en intervju, men skriver i ett mejl att röster i